Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja tala om någonting som ligger mig varmt om hjärtat. För jag är ju medveten om den kamp som varje kristen människa får utkämpa här i tiden. Det är inte en lätt tid vi lever i, nej, den är svår på många sätt. Vi ser i världen, vi ser mycket som oroar och som bekymrar. Vi ser krig, hot om krig, vi ser moralupplösning, vi ser kriser och det finns så mycket kärlekslöshet bland människorna. Och även i den kristna världen så är det inte heller lätt, för det finns så mycket ljumhet och uppblandning i det som kallas kristet. Det har blivit så mycket världslighet och ytlighet. Det finns så mycket halvhjärtat och flummigt och på olika sätt osunda tendenser ibland de kristna. Och mitt i det så ska vi leva och försöka orientera oss, och det är inte lätt. Men vi vet att det finns en möjlighet att komma rätt om vi söker gemenskap med honom som har uppenbarat sig för oss. I Efesebrevet så står det om att Paulus skriver till Efesieförsamlingen som hade kommit till, och det hade börjat ske ett verk ibland dem. Då skriver han så här i första kapitlets 15 vers: sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga, har därför jag och min sida icke upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och så kommer det här i 17 versen: och min bön är att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må giva er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Det är så viktigt att vi får en uppenbarelsens ande om Gud, vem han är, så att vi lär känna honom. Och det, då är det möjligt för oss att komma rätt. I andra Petrus brev ska vi läsa några verser också. I slutet av det brevet, i 3 kapitlet. Det står från 10 versen där: men Herrens dag ska komma så som en tjuv, och då ska himlarna med dånande hast förgås och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och det verk som är där på brännas upp. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana bör inte ni då vara i helig vandel och Guds fruktan, medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse, varigenom himlar ska upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta, men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni förbidar detta, ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Och vi kan hoppa över och så kan vi ta från 17 versen: då ni nu således, mina älskade, har fått veta detta i förväg, så tag er tillvara för att bli indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora ert fäste. Väx istället till i nåd och i kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör äran nu och till evighetens dag. Amen. Det finns en möjlighet att växa till i kunskap om honom, och så att vi inte blir indragna i gudlösas villfarelse. Och det handlar ju om allt detta med denna uppblandning och ljumhet och förvirring som råder. Det finns mycket som händer i kristenheten, mycket som är gott och många gåvor är i bruk. Det finns många som får vara med och se människor bli helade, och det kommer profetiska budskap och det är mycket som sker, och det är ju fantastiskt. Men hur står det till med själva livsstilen? Är den någon en tillväxt från så att man helgas och blir mindre och mindre lik världen och mer lik honom? Det är ju så att vi ska förvandlas till hans avbilder. Vi ska inte uppträda och likna världen i alla stycken, utan där ska det istället, där ska istället finnas en renhet och en helt annan typ av uppenbarelse ska det vara omkring dem som vandrar med Herren Jesus, så att hans församling blir ren och obefläckad och den inte blir ljum eller att det blir halvmörkt där, utan där ska ljus råda. Jag skulle vilja läsa ur den här boken som jag läste ur för någon vecka sedan, som heter Ett rikare liv utav Stig Abrahamsson. Jag ska titta där. Det finns ett kapitel som heter När Gud uppenbarar sig, och jag ska läsa det kapitlet i sin helhet. För det är så viktigt att vi får uppenbarat för oss vem Gud är. Det står så här: uppenbarelse är ett av Bibelns nyckelord. Hela Bibeln är oss given genom uppenbarelse. Människor drivna av den helige ande talade vad som gavs dem från Gud. Bibeln söker aldrig att bevisa att Gud finns. Så som den evige och allsmäktige möter vi honom på Bibelns första blad. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han sade och det vart. Han bjöd och det stod där. Bibeln talar om att Gud har uppenbarat sig. Gud har talat. Den evige och väldige Gud har nedlåtit sig så djupt att han söker gemenskap med oss små jordevarelser. F.B. Meyer säger: det måste alltid förbliva ett mysterium varför Gud sökte gemenskap just bland oss, Adams fallna barn, som liknar småkrypen på det lilla blad som kallas jorden, mitt i universums lövverk. Vi kunde inte av oss själva komma i kontakt med Gud, men Gud kunde uppenbara sig för oss och uppenbara sin vilja med oss människor. Gud kunde avslöja sig själv och träda oss till mötes för att vi skulle kunna uppleva honom och gemenskapen med honom. Vi kunde inte nå honom i det otillgängliga ljus där han bor, men han kunde stiga ner till oss och tala ett språk som vi kunde förstå. Gud har uppenbarat sig i skapelsen, i samvetet, i lagen, i Gamla testamentets löften, men han har framförallt uppenbarat sig i Jesus Kristus. Sedan Gud fordom många gånger på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde sonen, som är i faderns sköte. Han har kungjort vad Gud är. Därför kallas Jesus också Guds väsens avbild och hans härlighets återsken. Gud har i Kristus kommit oss till mötes och gjort det möjligt för oss att genom Jesus få nalkas Gud. Gud har inte bara givit oss en frälsningsuppenbarelse som gäller för alla människor och alla tider. Han uppenbarar sig tid efter tid för den enskilda människan på grundval av den uppenbarelse han givit i Kristus Jesus. Bibeln är fylld av skildringar om hur Gud uppenbarat sig för enskilda människor. Guds uppenbarelsen hade de mest djupgående konsekvenser med sig och innebar ofta början till en ny tid i dessa människors liv. Då Stefanus höll sitt försvarstal inför Stora rådet och gav ett tvärsnitt genom Israels historia, började han med att hänvisa till Abraham och sa: härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham. Där börjar en ny tid i Abrahams liv och där börjar Israels mäktiga, märkliga historia. Ingenting betyder mer i en människas liv än en verklig Guds uppenbarelse. Vi behöver mer i vårt liv och i vår andliga verksamhet idag av denna gudomliga uppenbarelse. När Gud uppenbarar sig avslöjas hans eget väsen. Guds väsen är framförallt helighet. Om Bibeln framhåller något drag hos Gud framför andra så är det hans helighet. Att möta Gud är därför att möta den helige. Detta upplevde den unge profeten i sin helgedomssyn, då helgedomen genljuder av ropet från den himmelska gudstjänsten: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. För Jesaja var detta en överväldigande upplevelse. Han visste att Gud var helig. Han hade förkunnat Guds helighet, men här fick han en upplevelse av Guds helighet som säkert fick avgörande följder i hans liv. Den profet som sen skulle måla smärtornas man i det 53:e kapitlet i de varmaste färger måste först ha mött den sjufalt helige guden i helgedomen. För många människor, även kristna, är denna upplevelse något främmande. Vi har allt för ofta fått en gudsbild som har ganska lite att göra med den gudsbild Bibeln ger oss. Gud har ibland blivit en gammal snäll och beskedlig far som har högst mänskliga drag istället för det överväldigande majestät som Bibeln uppenbarar för oss. Mycket av den ytlighet och världslighet och den lek med synden som tränger in även i kristna kretsar hör samman med en felaktig bild av Gud. Om Gud får uppenbara sig i sin överväldigande helighet och rättfärdighet, då får vi behov av försoning och rening i lammets blod för att kunna uppleva gemenskap med denne Gud. När Gud uppenbarar sig får vi se vårt eget liv och vår egen synd i ljuset av Guds helighet och förtärande nitälskan emot allt vad synd heter. Det var i en sån stund som profeten ropade: Ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Den upplevelsen är inte ljuvlig, men den är hälsosam och nödvändig. När Gud uppenbarar sig får vi se vår orenhet, vår själviskhet, vår falskhet, vår fariseism, vårt högmod, våra orena motiv. Allt blottas i Guds ljus. Vi upplever att vi, likt översteprästen Josua i Sakarja bok, har orena kläder där vi står inför Herren. Andens genomträngande röntgenljus tränger bakom fasader och skal och avslöjar innersidan. Gud ser till hjärtat. Inget är fördolt för hans ögon. Ingen lurar Gud. Inför honom är vi blottade, avslöjade, uppenbarade sådana vi i verkligheten är. Detta är sann väckelse, och detta är den väckelse vi mer än något annat behöver i våra dagars kristenhet, om Gud ska få uppenbara sin härlighet och göra under i större skala ibland oss. Det finns inga genvägar till välsignelsen och förnyelsen. Vägen går över en djupare syndakännedom och en djupare rening i lammets blod. Gud kan bara arbeta med redskap som är villiga att låta sig vidröras av det renande kolet ifrån altaret och renas i blodet. Behovet av denna djupa rening upplever vi i Guds uppenbarelsens genomträngande ljus. Då anar man och förnimmer som aldrig tidigare Golgata tvingande nödvändighet. Ty om Gud bara hade varit en omutligt helige, då hade vi alla varit förlorade. Men nu har Gud också i Kristus ställt fram ett försonings- och reningsmedel genom vilket syndaren kan bli ren. Gud förklarar den ångerfulla syndaren rättfärdig för Jesus skull. Det gamla syndaregistret utplånas. Blodets kraft löser och frigör den bundna själen. Blodet renar varje område som ljuset förut har fått avslöja. Så långt vi låter ljuset uppenbara vår synd, så långt renar också blodet. Här gäller de underbara orden i 1 Johannesbrev 1:7. Men om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Denna hemlighet uppenbaras när Gud uppenbarar sig. Här är hemligheten till ett liv i seger och frigörelse och förnyelse. Men ordet visar också att när Gud uppenbarar sig så avslöjar han också sin vilja och plan med människors liv. Om vår livsgärning ska bli av verklig betydelse, då måste Gud få avslöja vad han vill med oss. Då Mose mötte den helige guden vid den brinnande busken bortom Horeb, då mötte han också kallelsevägen i ett klart ljus och i tydliga ord. När Paulus fick sin mäktiga gudsupplevelse på Damaskusvägen och vid Raka gatan i Damaskus, då fick han också i den himmelska synen se sin livsuppgift, och han kunde senare vittna och säga: så blev jag icke ohörsam mot den himmelska synen. Så har härlighetens Gud uppenbarat sig för människor under alla tider och visat dem den förut utstakade vägen. Dessa Guds uppenbarelsens människor har satt de djupaste spår efter sig. Deras livsgärning har blivit till den största välsignelse. De har levt i uppenbarelsens ljus och förmedlat något av denna uppenbarelse till samtid och eftervärld. Gud har inte slutat att uppenbara sig för människor, men vi tror att han ville göra det i långt större utsträckning. Han vill uppenbara sig i helighet och kraft i sin församling, och han vill även i denna tid taga ut redskap som har skådat den helige och som i en tid av synd och avfall för hans talan och blir hans redskap. Ska han få det? Det beror i hög grad på dig och mig. Vägen till en rikare och mäktigare Guds uppenbarelse är att vi böjer oss djupare och erkänner vårt behov av ett möte med Gud och är villiga att ställa oss till hans förfogande när han uppenbarar sin vilja med vårt liv. Ja, så slut på det kapitlet. När vi läser det här och när vi förstår vad det handlar om att faktiskt möta Gud och få en uppenbarelse om vem han är, då uppstår detta behov av att bli helgad. Vi behöver ha en personlig gudsrelation. Jag minns själv när jag i min ungdom hade mött Gud och börjat vandra på den här vägen, hur jag upptäckte i mitt eget inre sånt som jag avskydde. Själviskhet och falskhet och en vilja att framstå mycket bättre än vad jag verkligheten var. Allt det där avskydde och hatade jag. Men detta uppenbarades inte för mig förrän jag hade börjat vandra på den här vägen. Och jag skulle önska att människor kan uppleva att man möter Gud i församlingen och i vår gemenskap, och att där får ljuset vara så ljust att det blir uppenbart för människornas inre vad som faktiskt bor där. Precis som Jesaja, när han stod inför Gud där, så upplevde han sig själv så oren. Och på det här sättet skulle vi ha en gemenskap där Gud får bo så mäktigt närvarande så att människorna förnimmer honom. Inte för att vi är bättre människor än någon annan, utan därför att Gud har fått göra ett verk i oss så att han kan bekänna sig till sitt folk. För att Gud, han verkar inte bara genom gåvor som ges. Gåvorna säger ju ingenting om gåvans mottagare egentligen, för att gåvorna ges inte som en belöning för att man är en sån god och gudfruktig människa. Nej, gåvorna ges när vi tar emot andedopet, och det är det många som gör. Och så får man gåvor och så verkar man i dessa gåvor, och så tänker man att nu verkligen är Gud här mitt ibland oss. Men då kan man se på själva frukten, och det handlar om livsstilen, det handlar om hur mycket man faktiskt ger sig till varandra och låter sig uppbyggas i församlingen när man lever sitt eget privata liv. Och så blir det inte en sån gudsuppenbarelse som det skulle kunna vara ifall vi låter oss uppbyggas till ett heligt tempel där Gud kan bo ibland oss. Och inte bara uppenbara sig genom gåvor utan genom sin närvaro i anden, så att man kan förnimma denna helighet och renhet som det ska råda i Guds församling. Då uppstår behovet av helgelse. Det uppstår ett behov av att fly från allt vad ljumhet heter. Det står mycket i den här boken som är väldigt, väldigt bra. Jag ska inte läsa hela boken, men det står mycket om helgelsen sen i de här kapitlen som följer. Till exempel så står det så här att helgelseverket är inte färdigt med att du har uttagits ur världen och kommit med bland den skara som Nya Testamentet ger namnet de heliga. Det var Guds mening att denna hjärtats helgelse skulle mer och mer sätta sin prägel på hela din varelse, så att ande, själ och kropp finns bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu tillkommelse. Som vi läser i 1 Thessalonikerbrevet 5:23. Ett verk som fridens Gud själv har åtagit sig att utföra. Och i 1 Petribrev så står det: bliv heliga i all er vandel, så som han som har kallat er är helig. Och det går ju inte att i egen kraft söka leva gudfruktigt och heligt. För det blir bara ett tungt självarbete som du aldrig orkar med. Men det finns ett helgelsens evangelium. Vi säger så här: fridens Gud själv helgeder. Och i Filipperbrevet 1:6 läser vi: han som i er har begynt ett gott verk, han ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Han ska göra det. Ja, ett liv i helgelse är också ett liv i andens fullhet. Låt oss öppna för den helige ande. Detta innebär inte bara ett större mått av salighet och glädje, men framför allt en djupare helgelse. En dag är helgelseverket färdigt och vi ska stå heliga och obefläckade och ostraffliga vid Jesus sida. Underbara dag. Det var några citat ur den här boken. Vi stannar där för den här dagen och så får vi se hur Gud uppenbarar sig för mitt hjärta, så jag kan meddela någonting nästa vecka. Må Gud välsigna dig som har lyssnat, och så hörs vi igen.